Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Alltså jag fick ju typ fråga nummer två är så, den är så svår att svara på så att
hon är på medias existensberättigande.
Ja, men det
Alltså varför finns.
Ja. Jag tyckte det var ganska lätt. Det var en lätt att svara på, tycker jag.
Lite olika hur man är.
Ja. Vi har haft workshop.
Ja.
Jag ställde ett antal frågor till dig, till Jakob och till mig själv, ska sägas. Och så svarade vi på dem. Bland annat då varför Monopol Media finns. Och det här gjorde vi inte bara för att det var kul. Det var rätt kul. Utan det fanns ju en anledning.
Ja, men vi kämpar ju idag med att liksom bli upptäckta och lyssnade på och ihågkomna. Och då kan storytelling eller corporate storytelling vara en liksom till stor hjälp. Att man både internt känner till sin historia och kan prata om den, men också externt, alltså det går snabbt att liksom förmedla vilka vi är och varför vi håller på med det vi gör på ett roligt sätt som gör att folk kan berätta vidare.
Ja, vilka är vi och varför håller vi på med det vi gör? Och måste vi veta det för att göra det vi gör? Idag vänder vi oss inåt och frågar oss om Monopol Media behöver satsa på corporate storytelling för att bli framgångsrikt. Du lyssnar på Kapitalet med mig, Åsa Secker.
Och med mig, Gunnar Harjus.
Nu åker vi.
Breaking news in the politics scene, has seen an exclusive. CNN has learned that federal prosecutors, including special counsel Robert Mueller, spent more than 3 years investigating whether money flowed into the
U.S. Alltså, det är så brusigt så att det...
Hon som skrattar åt bruset heter Anna Kleinviks Magnusson.
Numera skulle jag säga att jag faktiskt är en person som driver två företag. Jag började som skribent, webbredaktör, copywriter och har jobbat väldigt många år med skriven kommunikation.
De här företagen som hon driver heter Stockholms skrivbyrå och Knackrekrytering. Man kan väl sammanfatta det som att Anna kan det här med text. Alltså hur man skriver på ett sätt så att man vill fortsätta läsa och sen typ inte glömmer bort på en gång vad det är man har läst.
Liksom hur man tar sig igenom det här bruset.
Exakt. Ett sätt att göra det på är ju med en historia. Alltså att paketera fakta som en berättelse. Det här har ju blivit extremt vanligt. Jag var i Göteborg härom veckan och gjorde en intervju. Och då passade jag på att äta lunch med en kompis på restaurang. På baksidan av de här små menyerna som låg på borden så var det en liten text. Den började så här. Jag trodde jag hade allt. Levde livet. Jobbade med det jag älskar mest. Som kock på några fantastiska stjärnkrogar. Ändå var det något som skavde. Varför ska bara folk med fet plånbok ha möjlighet att uppleva sann kokkonst?
Tillåt mig spy. Anyway, låt mig gissa. Det är det de gör på hans... Jag gissar att det är en han. Nya restaurang. Alltså sann kokkonst som då alla har råd med.
Exakt.
Och där åt du. Var det gott?
Alltså det var gott och det var faktiskt väldigt billigt. Först får jag säga, vad billigt det är i Göteborg.
Ja.
Som visade att det var liksom den här specifika restaurangen som hade det som koncept.
Okay.
Men den här lilla texten är ju liksom ett exempel på precis det som det här avsnittet ska handla om. Så det är väldigt kul att jag så här råkade trilla över det. nämligen corporate storytelling. Och Anna Kleinviks Magnusson tycker egentligen att det här begreppet kanske är så här lite luddigt för att det används på så många olika sätt. Men ska man koka ner det så handlar det, tycker hon, om att
paketera ett varumärke till en historia som blir minnesvärd och kan föras vidare. Så att det blir väldigt tydligt vad man håller på med och folk minns vad man håller på med och varför.
Och så kan man fokusera just på att ta fram en så kallad skapelseberättelse, alltså en historia om hur ett företag har blivit till, så tycker Anna att man grovt förenklat kan göra det på tre sätt.
Alltså det finns ju säkert jättemånga, men jag tänker att det är ganska enkelt att utgå från antingen så här rakt upp och ner bara. Nu pratar jag då skapelseberättelse, så inte corporate storytelling i stort liksom, utan om man ska göra den här om oss-texten på ett företag. Då är den ena rakt upp och ner bara. Vad var det som hände? Varför gör vi det här? Men det här varföret, man måste prata om sitt why. Det är jätteviktigt. Man måste förstå varför man håller på med någonting. Och sen är då den andra, det är att man kryddar den här historien. Och där kan man ju krydda mycket eller lite. Men någonstans där tycker jag i alla fall att det brukar bli ganska bra. Därför att då har man en ärlig bra historia som man har kryddat med några färgord eller några känsloord eller någonting som gör att man kan snabbt förstå och minnas. Och sen är den tredje, och den är då perfekt om man inte har så mycket historia i företaget eller om man har funnits så länge så att man känner att nej, men vi vill inte bygga allting på vår historia, nu vill vi framåt liksom. Och det är faktiskt att prata framtid och måla upp bilden av vad man ska göra, och det kan stärkas upp med vi kommer att göra det här för att vi kan det här och det här, så att det går liksom lite åt båda håll.
Fast om man ska vara liksom lite sån, man måste väl inte göra så här, alltså det går ju att driva ett företag ändå, alltså om jag vet inte, skulle byta till vinterdäck på Däckia, då kommer liksom inte finnas någon broschyr där som säger så här: 1985 inser Peter Lindqvist i Bollnäs en sak som ska förändra hans liv. Ingen är lika bra på att byta däck som han är.
Alltså jag vet inte om du har kollat. Jag skulle inte vara så himla säker. Det kanske visst finns en broschyr där.
Nej, jag vet. Nej, ja. Kanske inte.
Men absolut, man måste inte göra det här. Det går att driva företag ändå. Men om du frågar Anna, så har det här ändå sina fördelar.
Någonstans så tror jag så här, har man en bra produkt eller tjänst som folk behöver, då kan det ju gå utmärkt ändå. Men för de som jobbar med marknadsföring och kommunikation, så blir det mycket, mycket enklare om det finns någon slags stomme att bygga allt annat kring. Och det blir också lättare, tänker jag, för alla på ett företag. Alla som ska sälja någonting, som ska bemöta kunder, som ska liksom hitta på nya idéer. Om man vet att det här är liksom våra kärnvärden, och anledningen till det är därför att vi startade på grund av det här och det här. Och vi ska ditåt nu. Då plötsligt så blir det mycket lättare att göra rätt val, tror jag.
Monopol Media, som ju då alltså är produktionsbolaget som vi jobbar för och som gör den här podden Kapitalet. Vi har ju tyvärr ingen marknadsavdelning.
Än, ska vi kanske säga.
Än. Men vi pratar ju ibland om att vi borde bli bättre på att marknadsföra oss själva, eller kanske framförallt Kapitalet. Alltså att vi borde lägga mer tid på att typ få fler att upptäcka podden.
Ja, precis. Och så det slutar alltid med att vi lägger upp en story på Instagram och sen så går det 3 veckor och så lägger vi upp en till story på Instagram.
Ja, det är så det brukar gå till. Därav de lite sporadiska uppdateringarna på vår Instagram. Men det Anna säger här, det är ju att om man har en stomme, alltså en historia som berättar varför företaget finns, var det är på väg någonstans, så är det mycket lättare att kommunicera med andra om företaget. Alltså typ berätta för folk vad man gör och varför de ska bry sig. Och det blir också lättare för folk att komma ihåg vad man har sagt, om det liksom är förknippat med en historia. Är du med?
Mm. Jag är säker på att det här funkar. Det är bara så här, vi har ju absolut inte satt oss ner och gjort det här.
Nej, kan du Monopol Medias historia eller?
Ja, typ.
Hur låter den då?
Jakob Bushell jobbade på en tidning, slutade med det, startade en podd om fonder.
Ja. Alltså rent faktamässigt så var det ju det som hände.
Ja.
Och vi har väl någon slags uppfattning om hur det här företaget har skapats. Men det finns ju utrymme för att liksom slipa lite på den här storyn.
Ja.
Storyn om Monopol Media. Så att jag tog mig liksom friheten att fråga Anna om hon ville hjälpa oss med det.
Det vore jättekul.
Jättegrann.
Åh, oh, vad roligt.
Ja. Men hur ska vi gå tillväga?
Ja, precis. Nej, men då, om jag ska kunna hjälpa er så måste ni göra ett litet förjobb.
Mm. Läxa.
Ja, precis.
Den här läxan var då att vi skulle svara på lite frågor. Till exempel.
Varför jobbar du här? Var önskar du att Monopol Media är om 5 år? Varför finns vi överhuvudtaget? Och kanske beskriv Monopol Media med 3 ord eller någonting sånt där.
Och då undrar ju ni som lyssnar nu såklart, vet vi varför Monopol Media existerar överhuvudtaget? Det tar vi efter det här.
Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Jag tänker på det ibland. Man kan ju verkligen störa sig på alla konstiga förkortningar i pensionssystemet. Mm. Och sen bara ibland så känner jag lite tacksamhet ändå för att det har utvecklats bit för bit över typ 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras.
Mm.
Och typ med en sån komplex och viktig sak som typ ett pensionssystem. Man kan ju inte bara slänga typ allt i soptunnan och börja om. Det är inte så enkelt.
Nej.
Ungefär halvvägs genom 1900-talet då hade vi fått en arbetsmarknad med så kallade parter som förhandlar om de anställdas villkor.
Mm.
Kollektivavtal, brukar jag säga.
Yes.
En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en tjänstepension. En obligatorisk tjänstepension.
Mm-hmm.
En stor förbättring för liksom kontorsarbetarna.
Ja. Yeah.
Det som händer är att man kommer överens om olika villkor som ska gälla alla de här kontorsarbetarna som skulle ha den här pensionen, och så gav man den här pensionen ett namn. Industrins och handelns tjänstepension, ITP.
Snyggt.
Så ITP är liksom en standardpension som man ger till massor med tjänstemän. Den har funnits i runt 50 år. Och är man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal idag, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Och ja, jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning.
Okej, men recapen, ITP, tjänstepension för tjänstemän.
Precis. Har man den här lösningen, den här pensionen, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Man kan själv välja hur den här ska placeras. Man kan välja SPP exempelvis.
Bara som ett slumpvalt exempel.
Hint, hint.
Yeah.
Men gör man ingenting, då finns det liksom ett mittemellanval som ska passa så många som möjligt. Och vi ska prata lite mer om det här valet och hur det funkar och varför det finns nästa gång. Men det var lite en bakgrund.
Ja, men tack för det. Och tack till SPP som hjälper oss att förstå pensionerna och deras roll i samhället. Både som vår framtida lön och som en positiv kraft i hela ekonomin.
Exakt.
Tack SPP.
Tack.
Var det här rätta nu? Blev det rätt nu? Ja.
Så, då var det gjort. Vi stänger igen det här.
Ja.
Ja. Den senaste gången har jag faktiskt inte stängt igen så mycket.
Så, Anna Kleinviks Magnusson på Stockholms skrivbyrå ska alltså hjälpa Monopol Media att ta fram en skapelseberättelse för att det ska bli liksom lite lättare för oss att prata om vårt företag med andra, typ. Är det som meningen?
Mm.
Mm. Men för att hon ska kunna hjälpa oss då så måste vi själva först hjälpa oss själva att hjälpa henne.
Ja.
Vi måste göra ett litet jobb. Så hon gav oss en läxa, nämligen att svara på ett gäng frågor om oss själva och om företaget Monopol Media.
Jag är pluggis, läxor är till för att göras, ingen mer med det. Så att du och jag och vår chef Jakob Bursell hade en liten workshop tillsammans. Kristoffer Krok kunde inte vara med.
Kommer vi använda den här skapelseberättelsen och ha på hemsidan och så här, Jakob, oavsett vad som det blir av den, tycker jag.
Ooh.
Det tycker jag verkligen.
Eller kommitta till det redan nu.
Jag tycker det här
är lite farligt, tycker
jag. Nej, jag tycker att det här är en pre-story commitment vi gör.
Ja, okej. Okay. Det kommer alltså gå till så att vi spelar in idag.
Får jag säga att det är kul att ha workshop?
Absolut, jag tycker att det var kul att ha den här workshopen. Vi kommer tillbaka till den om en liten stund. Jag vet inte hur du känner, men jag tycker både att det verkar som att alla framgångsrika företag håller på med det här. Alltså Apple, Ikea, du vet, man kan storyn.
Mm-hmm.
Jag tycker också att det verkar ha gått fullständig inflation i att exakt alla måste ha en historia.
Ja, nej, men det här har spårat ur. Det tror jag liksom, det kan vi faktiskt säga objektivt. Det här är inte ens vår åsikt. Det har spårat. Alltså, ge mig ett exempel på en startup som liksom inte har någon så här superklyschig text på sin hemsida om hur de gått i hela sina liv och tänkt på ett problem. Men så kom de plötsligt på någon slags genial idé som ska kunna lösa det här problemet, och sen hade de motgångar. Men nu ska de disrupta en bransch.
Ja, det där känner man igen. Och då undrar man ju, varför då? Varför har alla företag nappat på det här? Och för att svara på den frågan så tänker jag att vi måste ju ställa oss den lite mer grundläggande frågan. Vad är liksom grejen med typ människan och historier?
Vi är uppenbarligen besatta. Varför är vi besatta?
Varför är vi besatta? Typiskt bra fråga att ställa till en psykolog, tänkte jag. Så jag åkte hem till psykologen Björn Hedensjö, även känd från podden Dumma människor. Så Björn, vad är grejen med människan och historier egentligen?
Ja, men man tänker sig ju då nu, rent psykologiskt, att vi är från start utrustade med sån liksom mjukvara. Vi kommer så från fabriken att vi är väldigt liksom orienterade mot historier, berättande, ser världen i historier och så.
Och varför är vi det då?
Och det man tänker sig att det här beror på är att vi, det blir liksom en sån här kognitiv genväg, att vi bombarderas ju med så himla mycket sinnesintryck och information. Bara slängs ut i den här kaotiska världen och behöver, vi kan liksom inte processa allt som finns där ute. Det blir för energikrävande helt enkelt, så att vi behöver liksom så här genvägar.
Struktur,
ordning och reda, och att historier är ett sätt att skapa sån ordning och reda. Så att egentligen en liksom så här hjärnans energisparfunktion kan man väl kalla det.
Och då kanske du undrar, källkritisk som du är, hur vet vi att det är så här?
Det är absolut det jag tänker just nu.
Ett exempel på en studie som visade just det här, det är en studie som gjordes 1944 av två psykologer som hette Fritz Heider och Marianne Simmel.
Bra namn.
Och de gjorde någon studie där de egentligen skulle kika på hur människor tänkte kring orsak och verkan. Jag tror att det var det som var själva grundidén, men de hittade något mycket mer intressant i den här studien. Jag ska berätta hur den gick till. Det var så att de hade en liten filmsekvens på någon minut kanske, eller så, 2 minuter möjligen. Den här finns på internet, så om man googlar på de här eller forskarnamnen så hittar man den filmen. Och i den här filmen så flyter det runt geometriska figurer, små trianglar och stora fyrkanter och små cirklar, alltså såna här liksom tecknade geometriska figurer som bara flyter runt och bumpar i varann, och liksom det är någon fyrkant tror jag som sväljer någon liten triangel och så här, lite såna grejer.
So I think what I'm saying is that the little triangle and the circle were having an affair.
Och det de upptäckte då var att folk som tittade på den här filmsekvensen, de utan undantag så konstruerade de en ganska rik historia.
Somebody was having sex with somebody.
Om vad som pågick. Att det var stora fyrkanten mobbar lilla triangeln, och lilla cirkeln är kompis med den där rektangeln. Alltså,
so triangle has already gotten trapped in a room and his friends are coming to try to get him out. Oh, he did it on his own. He's an independent woman.
Man ger dem liv och dessutom ett liksom narrativ, alltså en saker händer. Att om den där liksom cirkeln var så taskig med den där fyrkanten, så därför gick han till, och så vidare.
Men det så, fanns inget sånt?
Nej, det var bara liksom ett random brus egentligen. Alltså, det bara alltså egentligen ingen särskild story alls, men folk konstruerade historier, inklusive jag själv när jag tittade på den här, så det kan vara ett roligt experiment som ni lyssnare kan göra. Och då tänkte de här forskarna att gud vad vi är hårdkodade för det här. Vi gör historier, vi ser historier i allt.
He was there by himself, he didn't do his chores, and he's not supposed to go outside and play until he does his chores, but the homies came over.
Jag googlade såklart den här filmen. Alltså det är ju en historia. Det är ju bara så redan. Stora triangeln är ju uppenbart rädd för den lilla triangeln som attackerar honom när han kommer ut från sitt hus. Ja, du fattar.
Nej, för det är helt obegripligt om man inte har sett den här filmen. Men jag fattar poängen.
Du fattar poängen. Så människan är hårdkodad att tänka i historier. Vi är liksom mottagliga för information när den kommer i form av en historia. Så att företag vill dra nytta av det, det kanske inte är så konstigt. Men samtidigt så tänker jag att så har det väl inte alltid varit. If you want to feel safe, use Micron. Alltså om man tittar på reklam från typ 1950-talet till exempel, så var det ju ändå mer så här, köp den här för den är bäst. Micron oral antiseptic, the most effective mouthwash you can buy to stop bad breath germs. Och nu är det ju mycket mer så att reklam och marknadsföring överhuvudtaget dels ofta är en historia och dels ska förmedla någon slags känsla snarare än bara information.
Ja, jag tänker att den här the most effective mouthwash you can buy-grejen, det flyger ju inte då, utan du måste kanske ha en kille som går runt och är orolig att hans andedräkt är äcklig och sen sköljer han munnen och sen går han liksom med ett helt otroligt självförtroende in till någon slags möte, ett viktigt affärsmöte som går toppen, och för liksom det kommer iskristaller ur hans mun.
Han är också skitsnygg, för det blir man nämligen av mouthwash.
Är det kanske en snygg tjej som sitter längst ner i bordet och kollar på hans otroliga självförtroende när han gör den här pitchen?
Det skulle kunna vara så. Men det här att liksom att vi numera berättar allting i form av historier istället, det är något som språkvetaren Hanna-Sofia Renberg gick och tänkte väldigt mycket på. Så här, hur berättelserna liksom har tagit sig in överallt.
Allting liksom var berättelser. Om det förut var bilden av Sverige, så var det nu berättelsen av Sverige, om Sverige, tyckte jag. Det kanske bara var jag som hade börjat liksom notera det. Jag visste inte riktigt. Och jag kommer ihåg att jag satt och åkte på tunnelbanan. Det var precis när jag hade börjat skriva min avhandling. Och jag såg någon sån här affisch att åk till Polen och hitta din berättelse från en resebyrå. Jag tänkte, jaha, och varför skulle min berättelse segla runt i Polen? Så vad är det med det här med berättelse liksom?
Och Hanna blev så fascinerad av det där, så att hon skrev en hel avhandling om strategiskt berättande.
Lätt hänt, har du?
Lätt hänt. Det hon gjorde lite mer specifikt, det var att hon valde två företag, Fjällräven och Max Hamburgerrestauranger, och två organisationer, Malmö kommun och en församling i Svenska kyrkan. Och alla de här fyra hade jobbat med det som vi kallar för corporate storytelling, men som Hanna i sin avhandling då kallar för strategiskt berättande. Ja, så intervjuade hon dem och så bröt hon ner och analyserade deras berättelse på massa sätt.
Okej, och vad kom hon fram till? Alltså, vad kommer den här berättelseinflationen ifrån?
Ja, min teori är ju på något sätt att berättelsen som kommunikationsform passar bra ihop med hur vårt samhälle ser ut. Man brukar prata om varumärkessamhället eller konsumtionssamhället. Det finns en massa olika namn för det här. Alltså man brukar beskriva det i termer av att det är ganska mycket fokus på det informella. Att allt från liksom tv-programsoffor, det är inte det där högtidliga pratet som det var mitten av 1900-talet, utan man tilltalar varann med du och man får titta in i folks vardagsrum. Man brukar prata om ett fokus på personer, det kan man ju se med personval och så. Och också väldigt mycket fokus på identitet. Att alla måste skapa sig själva. Vi har inte så tydliga roller längre. Och även företag och organisationer måste profilera sig och på något sätt uttrycka sig vilka de är och vart de är på väg. Och berättelsen passar bra in i allt det här. Berättelsen är liksom en form som vi då alltid har använt i personliga, intima sammanhang. Man berättar för vänner. Och företag har, som är globala och kanske ganska opersonliga idag, har ändå behov av att framställa sig som nära, som liksom handlar i byn, fast de inte är det. Och då blir berättelsen en ganska bra ersättning för det.
Och sen hon hade sagt det här, så använde hon ett sån här väldigt flådigt akademiskt ord, att varor idag har semiotiserats. Alltså att man med hjälp av text liksom försöker förknippa en vara med vissa känslor och värderingar. Och det var lite kul, för att samma dag som jag skulle träffa Hanna så la hon märke till en grej hemma i sitt kylskåp som är det perfekta exemplet på just det här.
Du tog ju fram en burk här på bordet. Kan inte du berätta om den? För det är ett sånt bra exempel på det här.
Ja, det är hjortronsylt. Får jag säga vem? Jag behöver inte säga vem.
Det är inte public service.
Nej, men det är en burk med hjortronsylt med 70% bär. Dels står det under här då. Här har vi fyllt syltgrytan med extra mycket bär plockade på Norrlands myrar. Sen har vi namnet på ett efternamn då som är de som säljer sylten.
Det är liksom, det är tryckt som ett citat liksom på etiketten på burken.
Precis. Mm. Och sen tittar man då på sidan av, då står det, är det en liten bild, en gammal bild kan man ju se, att en gammal svartvit bild, så står det pappa vid syltgrytan 1952. Inget namn där. Och sen under står det mycket kursivstil. I tre generationer har vi i familjen, ja nu kommer det här, i familjen Östman tillverkat sylt hemma på gården i Hälsingland. Och det här är ganska typiskt, för det är liksom ingen fullödig berättelse, men det är ett litet fragment som sätter igång jättemånga, alltså startar upp en massa i våra hjärnor av Norrland och hembygd och pappa, bara att det står pappa liksom. Vi vet inte ens vem det är. Det är verkligen det här informella. Vi kommer rakt in i deras intima familjesfär.
Alltså så här, visst, man får massa så här trevliga associationer till det vaga konceptet Norrland och myrar och sådana saker. Men alltså, är det verkligen så att någon tar upp den här burken, läser den lilla historien på sidan av etiketten när de ska välja hjortronsylt i affären? Alltså, går man verkligen på så här best story då? Alltså, väldigt tveksamt skulle jag säga. Å andra sidan, kanske inte de här företagen skulle hålla på och liksom lägga massa marknadsföringspengar på att ta fram de här historierna om det inte funkade. Så frågan blir ju, funkar det?
Funkar det? Jag har aldrig stött på någon undersökning där de har kunnat svara på det, eller kanske ens försökt. Utan för jag försökte hela tiden ställa den frågan i olika sammanhang under min doktorandtid. Och det enda svar jag fick var att det går ju inte att mäta. Hur ska man kunna särskilja att det beror på berättelserna? Men däremot var det ju flera som sa då, särskilt konsulter och förespråkare av storytelling, att titta på företag som berättar och titta på företag som det går bra för, berättar dem. Och det finns ju ett antal företag som det går bra för som berättar. Sen finns det väl ett antal som inte berättar så mycket som det ändå går bra för. Och det är svårt att säga om det skulle gått bra för IKEA utan berättelserna. Det går ju liksom inte.
Men alltså visst, det går bra för de som berättar. Men det är ju också så att alla berättar. Utom kanske då Decca, det vet jag inte. Det finns säkert någon sån founder story på Deccas hemsida också. Om du verkligen letar.
Jag har också försökt ta reda på om det är någon som har liksom gett sig på att försöka mäta det här och typ kolla om man kan se att företag som gör så här tjänar mer pengar eller liknande. Jag hittade ingenting. Så det kanske inte finns några vetenskapliga studier som visar att det funkar för företag att berätta sin historia. Men om vi liksom går tillbaka till oss som Monopol Media, jag tycker det känns dumt att chansa.
Du känner mig, jag hatar chansningar.
Så är det. Så att, hur låter egentligen Monopol Medias historia efter det här? Vi hade ju en workshop där vi skulle svara på ett gäng frågor för att Anna Kleinviks Magnusson skulle ha något att jobba med när hon skulle hjälpa oss att ta fram vår skapelseberättelse. Jag måste ändå säga att så här, vi var ganska samstämmiga. Alltså trots att vi ju faktiskt aldrig har satt oss ner och pratat om det här ordentligt förut.
Jag är lite imponerad över hur lika vi tänker, och å andra sidan kanske det är en extrem nackdel för oss som företag. Slår mig nu.
Jag kände också så här imponerad slash lite skräckslagen.
Mm.
Att vi tänker likadant, är vi samma person? Du vet, man börjar ställa sig olika frågor.
Och då tog vi ändå åtgärder för att vi inte skulle skriva samma sak.
Precis, för så som det gick till, om man ska vara lite konkret, var att alla fick skriva ner svaren på 4 olika frågor på ett papper, så att man liksom skulle tänka självständigt. Fråga nummer 2 då. Varför finns Monopol Media överhuvudtaget? Då kan du få börja, Jakob.
Det här ska jag väldigt kort. För att det behövs fler alternativ, alltså fler utgivare i marknaden. Punkt.
Punkt.
Ta
du Gunnar Harrius. Ja, ska jag ta? För att ingen annan gör det som vi gör. Alltså kreativ, genomarbetad radio på det sätt som vi gör det. Och för att det behövs kul och lärorik ekonomijournalistik som kan nå fler än de som lyssnar på torr ekonomijournalistik från andra.
Det var bra svar. Ja. Jag ska
det här var väldigt lika svar allihopa. För att ingen annan kan eller orkar göra det vi gör, riktig journalistik på ett kul sätt, helt oberoende.
Ah, snyggt.
Mm. Ja, länge leve uniciteten, kanske?
Verkligen, så fint ord också. Sen höll vi på så där i typ en timme ungefär, och jag tänker att vi ska liksom inte plåga lyssnarna med hela den inspelningen.
Nej, men det finns några kul delar i den säkert. Som du kommer att göra ett klippa ihop ditt bonusavsnitt, kommer jag på här och nu. Att nu har du en ny läxa, du som älskar läxor. Bonusavsnitt med roliga klipp från den här workshopen. Varsågod för läxa.
Ja, tack så mycket. Läxan kommer att bli gjord. Däremot, Anna Kleinviks Magnusson var ju tvungen att lyssna på hela. För att jag skickade nämligen hela filen till henne.
Lastbil som backar.
Och sen så lät jag det gå några veckor.
I övrigt väldigt tomt i Gamla stan.
Jag började faktiskt med att lyssna. Först lyssnade jag igenom en gång när jag satt i bilen på väg till landet. Och sen så bara för att ta in och få någon slags helhetsbild. Sen lyssnade jag en gång till och skrev ner liksom det som jag tyckte var viktigast. Sen fetade jag nyckelord och sånt som jag tyckte var lite så här, men här var lite extra känsla eller här var något konkret som kom fram. Och sen började jag skriva. Och då så hade jag tänkt mig att jag kanske skulle göra två olika versioner.
Herregud vad ambitiöst.
Alltså om vi gjorde vår läxa så kan man ju säga att Anna verkligen gjorde sin läxa och lite till.
Mm. Och vad skrev hon då?
Kommer du ihåg att hon pratade om att man kan göra det här på lite olika sätt? Man kan göra det rakt, man kan göra det kryddat, man kan göra det framåtblickande.
Mm.
Först så skrev jag en som jag kallar för torrt som tusan, som är liksom helt plain fakta, som inte är särskilt mycket storytelling, men bara för att visa hur det kan låta. Liksom. Men sen gjorde jag några olika versioner. En som var lite fokus på bakåt i tiden, alltså er liksom skapelseberättelse som utgår då från Jakob. Och sen så gjorde jag några andra som kanske är lite mer, liksom, ja, men inte jättetwistade, men ändå ja, med tydliga inriktningar för att visa lite hur man kan jobba.
Version 1, torrt som tusan kallar hon den för, den börjar så här.
Monopol Media AB startades 2016 av Jakob Bursell och verksamheten har idag 3 anställda. Företaget bedriver produktions- och konsultationsverksamhet huvudsakligen inom journalistik och media och säljer annonser.
Mm, det är torrt.
Det är torrt. Version 2, som hon kallar för skapelseberättelsen.
En blåsig marsdag 2014 lämnar Jakob in dator och passerkort, slänger en sista blick ut över skrivbordshavet och tar hissen ner. Efter 4 år som näringslivsreporter på Svenska Dagbladet har han bestämt sig för att bli egen. Han får uppdrag som poddreporter. Utrustad med en väska innehållande 2 mikrofoner och ett ljudkort blir hans uppgift att intervjua fondförvaltare. Intervjuerna klipps ihop till podd. Jakob ser snart hur han kan utveckla konceptet och krama kreativt innehåll ur ett ganska torrt ämne.
Den är ganska lång, vi behöver inte lyssna på hela, men den är ju betydligt festligare än torr som tusan.
Absolut, blåsiga marsdagar, det känns som att här har ändå någon lagt ner ett jobb.
Absolut. Nu kommer vi till de här då lite mer twistade versionerna, som Anna kallar dem. Version 3 låter så här.
Radiojournalistiken har gift sig med poddmediet och de är ett bedårande par. Vi på Monopol Media jobbar hårt för att de ska få många smarta, busiga och nyfikna poddar som snabbt kan växa, utvecklas och ta plats. Vi älskar ljudmediet och tar alla chanser att sprida kunskap, utmana och ha roligt, både när vi hjälper uppdragsgivare med produktioner och när vi gör egna. Har du ett frö i form av en idé kan vi hjälpa dig att befrukta det. Kanske blir den så småningom en av de stora i Monopol Medias syskonskara.
Alltså det här är ju lite kul.
Aha.
Det känns kanske inte så vi att börja prata om olika bebisar. Jag vet inte
om vi är vi quirky på det sättet. För jag tänker mer kanske att det är så här någonting som man gör kanske, ja men typ 2 tuggummi förpackningar som går bredvid varandra. De kan typ ha ögon, näsa, mun och ben och gå och hålla i handen.
Ja.
Men det är också så här, lite okonkret så här, poddmediet eller så här, radiojournalistiken, vad är liksom den fysiska manifestationen ens av radiomediet? Det kanske är en radio bara, men jag vet inte.
Jag tror vi känner likadant där. Sen gjorde hon en till då, den sista som ju också är lite twistad. Version 4, den börjar så här.
Vi vill gärna se Monopol Media som ett eget universum där vitt skilda planeter innehåller magiska världar, våra poddar. Redaktionen består idag av 4 starkt lysande stjärnor och vi kommer snart att bli fler. Kanske är det du. I vår strävan att berika jorden med oberoende nyfiken journalistik använder vi oss av ljud. Vår galaktiska lust att lära mer, förklara, förtydliga och föra kunskap vidare kokas ner i poddar och ljudproduktion.
Anna tyckte ju själv att version 2, som ju var liksom skapelseberättelsen som utgick från Jakobs historia ganska mycket, var den som kändes rimligast att jobba vidare med. Och hon gjorde ju helt ärligt de här 2 sista versionerna väldigt mycket med glimten i ögat. Bara för att visa att man, så här, man kan välja en liknelse eller någon så här liksom liten grej som bara blir någonting man kommer ihåg, som sätter sig. Och sen är inte de här specifika exemplen som hon har knoppat ihop någonting som hon tror att vi kanske faktiskt skulle jobba med. Bara så att vi har med oss det.
Ja, jag försöker tänka ut någonting åt Däckiga just nu.
Släpp Däckiga. Men håller du med om att tvåan kändes liksom rimligast att gå vidare med?
Absolut, det är också den här klassiken. Man tar ett supertort och ett lite utspårat, så kommer vi automatiskt bara känna så här, åh vad tryggt och bra nummer två kändes.
Ja, exakt. Så vad är i så fall nästa steg?
Ja, men jag tror att ni ska, jag tycker att alla ska läsa de här och så kan ni skratta åt dem och så kan ni tänka, åh gud, hon är inte klok den där tjejen, varför skriver hon så här? Och så kan ni tänka, men de här delarna var rätt okej, liksom.
Och med de där delarna då som vi kanske tyckte var rätt okej, kan vi antingen, om vi vill, skicka till henne, be henne fila på det ännu mer. Jag vill inte ge henne några fler läxor. Eller så gör vi det själva, mycket rimligare. Plockar från de här olika varianterna och sätter ihop något eget.
Ni kommer också krydda den här med tiden. Den kommer formas mer och mer ju mer ni använder den. Och till sist kommer den vara så himla bra så att folk kommer minnas den så bra så att de kommer säga, men du, jag var och spelade in podd idag och det är så himla spännande för Monopol Media, de är så här och det började så här. Och sen kommer er historia få liksom flyga vidare genom andra människor. Och det är ju det som är nyttan med storytelling. Så det är därför man vill göra den så... Om inte ni tycker att den är lätt att berätta, då måste man fortsätta jobba med den. För den ska vara så här så att man vill berätta den. För den säger allt på något sätt.
Och det där sista var språkvetaren Hanna-Sofia Renberg också inne på. Att halva jobbet med corporate storytelling är ju att försöka sätta historien i rörelse. Alltså att få andra att berätta den vidare. Så att man till slut har en historia som liksom... Ja, men som är lika välkänd som två killar i ett garage i Kalifornien.
Mm-hmm. Men det finns ju också ett tredje alternativ som vi varit inne på lite grann för oss. Och det är ju att vi helt enkelt skiter i allting som hon har sagt hittills. Och bara är ett företag utan story liksom.
Och vad händer om vi låter bli allt det här? Vi går vidare i livet. Vi orkar inte knåda liksom.
Men jag tror att ni är grymma på det ni gör liksom. Och jag tror att att ni har en sån kärlek också till Monopol Media, tror jag kommer göra att det kommer att gå bra för Monopol Media och ni kommer att komma dit ni vill. Men jag tror att det kommer gå snabbare och få en rakare väg om ni gör det här.
Ja, vi får väl ha en ny liten workshop helt enkelt där vi väljer väg. Anna tycker såklart att vi ska fortsätta med det här och gör vi det så har vi faktiskt fått en läxa till, eller okej. Det är jag som har fått en läxa till, om vi ska vara helt ärliga.
När ni har fått ihop det här och valt något spår och kokat ner den och börjat använda den, så skulle jag föreslå att du, som är ansvarig för det här nu på företaget, sätter en påminnelse i almanackan om typ ett år för att ses, ställa ungefär samma frågor och se om den här historien behöver justeras på något sätt eller om ni kan köra vidare som tidigare.
Så med det sagt så lämnar vi corporate storytelling för den här gången och återkommer i ämnet i oktober 2021.
Du lovar det?
Ja.
Ja, då är det ett nytt av. Vad är makro 3-avsnittet?
Det återkommer jag till.
Ja.
Vi som har gjort det här avsnittet heter Åsa Secker och Gunnar Harjus. Vår chef heter Jakob Urstjell. Vår ljudtekniker heter Kristoffer Krok. Det är han som har mixat det här avsnittet. Stort tack till Anna Klein-Mix Magnusson som inte bara träffade mig två gånger utan också orkade lyssna på hela inspelningen från vår workshop. Följ oss gärna på Instagram om ni inte gör det. Där lägger vi sporadiskt upp roliga grejer. Vi heter Kapitalet.
Det kommer bli bättre och bättre där nu efter att vi har den här liksom storyn att utgå ifrån, tror jag.
Mm.
Också, vi har en supporterklubb som heter Styrelsen. Den kan man gå med i på kapitalet.se/support. Där får man lyssna på Kapitalet utan reklam. Lyssna på bonusavsnittet som är skapelseberättelsen Monopol Media. Det blir toppen. Hörs igen om en vecka.
Hej då!